Sappelgrensvägen var landsväg. Landsvägen upp mot Ekenäs via Tvärminne, Tektom Tvärminne och så vidare bortåt. Och nu idag så ser vi då en badanstaltskultur kan man säga längs med Appelgrensvägen som kom till och som gjorde det att man var tvungen att bygga en helt ny landsväg från Hangö till Ekenäs och därifrån vidare. Och här istället på det här stora parkområdet från Boulevarden upp till Mannerheimvägen och området där omkring så gjorde man till ett pensionatsområde, till ett villaområde och då skapades de här spetsvillorna som är väldigt populära och som folk gärna kommer för att bara titta på dem och kanske tänka tillbaka drygt 100 år.
Och du nämnde ju rent om det är alltså då när Hangö var en stor badort som egentligen la grunden för till alla de här villorna.
Precis, man beslöt i slutet av 1870-talet, 1878, att bygga en badanstalt, kasinoområdet. Och samtidigt så blev det aktuellt då att skapa pensionat och stora vackra villor på det här området. Och det var inte stadsplanerat på den tiden och därför kunde man så att säga undvika de regler som begränsar byggande. Och de här villorna som vi har här nu längs med Appelgrensvägen och som är så jättevackra ännu idag, så de kunde byggas ända upp till 3 våningar höga i olika stilar. Det var schweizerstil, det var jugendstil, det var snickarglädje ut i fingerspetsarna och de är fortfarande kvar.
Mot baksidan av oss så har vi Villa Talatta och framför oss ser vi nu Villa Telina i grönt och vitt. Och Villa Telina har ju varit väldigt aktuell i och med att det fortfarande är som ett pensionat, men ekonomin har varit lite si och så eftersom en sån här villa kräver ju massor med pengar för att hålla sig skick.
Jo, de senaste årtiondena från mitten av 1950-talet vill jag minnas så har ju den här byggnaden varit som ett pensionat. Men före det så hade den genomgått många öden. Här hade tyskarna under andra världskrigets slutskede så hade de hand om den här Villa Telina och före det så var det flera olika ägare. Villa Telina kom faktiskt till som första byggnad på denna vackra Appelgrensväg med de många, många villorna. Kring 1880 säger man. Och det var en arkitekt som hette Grönholm som ritade den här villan för en Virkbybo, en sågägare som lät uppföra den här villan. Han ägde också järnvägshotellet in vid torget och han var den första ägaren, kommer från Virkby, bygger upp den här villan och njuter säkert av den utsikt man har från den här platsen.
Då går vi vidare och tittar på följande villa. Alltså du är ju aktuell småningom med en bok, ett bokverk om just bland annat villorna här längs Appelgrensvägen men också ska vi säga andra minnesmärken i Hang. Den här boken lite, hur har du kommit på den idén?
Jag har tyckt flera år långt tillbaka i tiden att Hang har saknat ett bildverk som både turistande personer och Hangöborna kunde ha glädjen av. Jag gjorde ett bildverk för ett par år sedan med parbilder där man såg samma byggnad för 100 år sedan ungefär och samma byggnad idag. Men det här bildverket det är något helt annat. Det visar nytagna bilder, de flesta tagna under fjolåret och som faktiskt visar det som jag tänker Hangö i mitt hjärta.
Mm, så som är också titeln på boken.
Precis, och vi ska då också notera det att bilderna inte är tagna av mig. Jag har gjort boken, jag har skrivit texterna, bildtexterna, men Bengt Wikström, en Hangöbo, som en riktigt duktig amatörfotograf, det är han som står för de allra flesta bilderna i boken.
Mm, och sen är boken på 2 språk alltså, den är både finska och svenska.
Precis, jo.
Mm, okej, okay. Jag kan säga att det är bok nummer 23 för Tommy Karlsson, så att mycket produktiv Hangöbo här. Hangö i mitt hjärta, man hör ju den. Jag menar du är Hangöbo och du kan ju till exempel allt kring de här villorna här vid Appelgrensvägen utan och innan så att säga.
Ja, allt och allt, det är mångfacetterat och svårt och speciellt den här byggnadskulturen och den här arkitektoniska utformningen av villorna så där är jag nog lite klen. Men naturligtvis så är jag förankrad i Hangö sedan barnsben och har upplevt de här villorna så långt tillbaka som jag minns. Och där mittemot Telina så hade vi ju den här Villa Talatta till exempel, som för tankarna tillbaks mot Grekland, därför att ordet Talatta, som villan heter, det är det grekiska ordet för hav. Och havet ligger ju Hangö och Hangöborna och de som besöker Hangö mycket nära.
Mm, jag kommer ihåg själv som ungdom när jag första gången hörde om Telina och Talatta. Jag kunde inte fatta att det fanns något sånt i Hangö, för det lät ju så exotiskt.
Precis, och det är lite exotiskt att komma hit. Vi är den sydligaste punkten i Finland och vi är faktiskt söder om Åland, fast man inte skulle tro det. Men jämför med Sverige så är vi höjd med Uppsala, så inte vi så där jätte långt söderut, men i alla fall på en bit på väg.
Mm, precis det. Nåja, nästa villa.
Ja, vi talar här om Talatta som är då mittemot Telina. Så den har också en intressant historia, för det var en baningenjör, Ferdinand von Christiansson, som lät bygga den här villan. Och baningenjör därför att järnvägen drogs ut till Hangö i tidigt skede, och här var mycket järnvägspersonligheter både i ledningen och bland arbetarna. Och det här var en villa som byggdes någon gång kring 1893-94. Och den har också på det viset intressant historia, att här övernattade general och blivande senare marskalken Mannerheim till exempel, när han besökte Hangö och skyddskårens verksamhet här i Hangö. Och under den tiden så ägdes Talatta av professor Rolf Lagerborg, en känd filosof som också var lärare i Samskolan i Hangö. Han var mycket omstridd för sina läror. Han såg på livet och religionen på ett helt annat sätt än vad vi normalt gör.
Mm. Hur är det med Talatta idag?
Talatta idag är också ett pensionat, precis som Telina. Och pensionatsidén, den har ju levat här i Hangö genom alla år. Nu kräver man kanske ett mera bekvämt boende, och Hangö har haft behov av hotell och ytterligare hotell. Men fortfarande så är pensionaten en rofylld plats där man kan höra vad grannen i rummet bredvid sysslar med. Där man kanske kan bli med dörrhandtaget i handen när man öppnar det och så vidare. Nå, det här är att överdriva, men så här har det kunnat vara någon gång under åren. Att skicket är inte det bästa, men känslan av att uppleva någonting rofyllt och skönt och gammalt, den är äkta.
Mm, och jag vet många som har studerat eller gått någon kurs här vid Hangö sommaruni, så de pratar alltid om det här pensionatslivet som en minst lika viktig del av den här kursen som det som lärs ut sen på sommaruni.
Jo, det är sant. Det finns många äventyrliga och intressanta historier om just den tiden när Hangö sommaruniversitet var i begynnelsen och alla bodde här som studerade. Nu för tiden pendlar man till sommaruniversitetet oftast, men då bodde man här under de veckor som studierna pågick. Och vi kommer vidare här upp nu, så ser vi till vänster Villa Elisabeth.
Hade du någon anknytning hit?
Ja, jag har faktiskt gått i barnträdgård här i Villa Elisabeth i nedre våningen. Då var det stadsingenjören Nyström, så hans fru Kaja hade en barnträdgård här, och före det fanns då annan barnträdgård i Hangö som i kommunal ego. Det här var alltså en privat barnträdgård.
Sämre plats att vistas på som barn så kan man ju nog tänka sig.
Ja, man överhuvudtaget tänkte på det när man var 5 år eller någonting i den stilen.
Ja, men mittemot Villa Elisabeth, så då har vi nästa byggnad här.
Ja, här på den här kullen, därför vill jag gärna berätta om den här villan, för att den är extra synlig genom att den är på en upphöjning. Och det är en villa som byggdes 1890. Det var fru Ellen Boström. Hon var änka till speditören Carl Boström som då verkar här i Hangö. Och hon lät uppföra den här villan som senare ägdes av vår kommunalläkare på den tiden, Sam Chydenius. Och tittar man på den här så har det funnits och finns en mängd balkonger. De syns inte ut mot gatan, men om vi går på andra sidan byggnaden så ser man de balkonger som finns och som har gjort det så extra trevligt att sitta och titta ut mot det öppna havet från den här kullen. Man ser långt, långt ut, nästan över till Estland om man skulle ha skarpa ögon och om inte jorden skulle vara rund.
Hörde du det? Jag ser ingen skylt här, men är det Villa Margarita då? Det här?
Ja, Villa Margita. Ja.
Margita är det, ja. Ja, precis det. No, men där står ju skylten faktiskt, ja. Nu när jag kom lite längre fram här.
Och Appelgränsvägen 4 är adressen.
Det är ju bra när alla villor här har namn.
Det är viktigt tycker jag att villor ska ha ett namn. Och den här till vänster här snett emot Villa Margita så är då Villa Maja. Det är också ett väldigt populärt pensionat idag som är mycket, mycket intressant den också. Den byggdes, det var en hovrådet von Hartmann som lät uppföra den här villan. Han byggde, lät också bygga den här Villa Elisabeth som vi talar om där jag hade gått i Barnträdgård. Så han lät också bygga den här villan då 1890.
De kanske lite påminner om varandra.
Kanske det, jo. Det är mycket dekorerat och här finns en mängd fönster. Också en del med färgade fönster. Och den byggdes i tre våningar, vilket var väldigt ovanligt på den tiden för villor. Man fick alltså inte bygga så höga villor, förutom just på det här området som jag nämnde, som var icke-stadsplanerat. Och det gjorde att man kunde bygga upp sådana här statliga verk.
Och här ser man nu, jag tror att här är det där pensionatsgäster som är på väg med cykel i väg här och sånt. Jag har reagerat på det här Villa Maja, för här det Maja skrivs faktiskt på finskt vis med både i och j, medan de flesta andra har svenska namn. Det här hade alltid varit Maja med i och j, tror du?
No, det här är nog ett namn som har tillkommit senare.
Ja.
Jag kan inte säga vem som har döpt villan i modern tid till Maja. Förmodligen en finskatalande person eftersom vi skulle skriva Maja på ett annat sätt.
Ja.
Men det är ju någonting helt annat med Maja än med Telina och Talatta. Det är kontraster. Och kontraster gör ju också att man känner intresse för att varför är det så här och varför är det så där och vad betyder det där.
Men nu har vi gått en bra bit längs Appelgränsvägen. Vi har bland annat gått förbi kasino och vi har också gått förbi tennisbanorna för att nu komma till nästa villa som vi tänkte prata lite mera om. Eller du, Tommy Karlsson?
Jo, den här Villa Tita Maria heter den idag. Färggrann i brunt och grönt och med balkonger och ett torn som faktiskt i en tid efter kriget var borta men som sedan återuppstod. Och det här är nog en mycket läcker sak som i tiden byggdes av apotekerskan Sofia Schloss från Sankt Petersburg som lät bygga den här villan. Och med det vill jag också säga det att det var inte endast rika och förmögna hangöbor som byggde de här villorna, utan det var också personer från andra orter, ända från Sankt Petersburg. Och här är då ett exempel på en sådan villa som uppfördes då på order av henne.
Men, den, jag tycker den avviker också lite från de andra villorna här.
Den är spetsigare på något sätt uppåt.
Och den här klockstapeln säger jag ju, fast inte absolut en klockstapel, men det påminner om en sån som man nästan tror att det är en kyrka.
Ja, kanske det, ja.
Ja, men det här är mina fantasier allt från barndomen.
Mm. Välkött och vacker och den uppfördes och sen eller byggdes av Hange Ångsåg och snickeri som ju faktiskt har byggt nästan de flesta av villorna som finns här. Och ofta var det så att det var byggmästaren K. Nyman som ledde byggnadsarbetena och han har också ritat en del av de här villorna som finns här längs med Appelgränsvägen. Men den här då visar nog ett vackert ansikte utåt mot Sommarhangö, släkten Serlakius som äger den idag. Men före det, efter då den här apotekerskan Schloss, så fanns det andra ägare och så var det en familj Thornberg, Villa Thornberg som den döptes till då efter kriget. Så fanns här, ja, redan före kriget fanns de här, det var en sjökapten Thornberg och sedan då hans efterkommande. Och där mannen och hustrun var mycket intresserade av tennis, hyfsade tennisspelare. Och de hade en stor hund med vit päls. Det kommer jag ihåg från min barndom. Och de hade då den här villan och skötte den och bodde här fram till det att nu idag så är det då släkten Sellakius som äger den.
Den här villan har aldrig fungerat som pensionat då?
Nej.
Nej, den inte, har varit privat ego enbart. Eller det är ju också pensionaten, men att det, den har inte, utomstående har inte bott här.
Nej, och den är inte heller byggd på det sättet som du ser, att den riktigt skulle passa som ett pensionat. Den är en typisk enfamiljsvilla med släkt och vänner.
Mm, stora rum, så man kan nog ha ganska stor släkt och många vänner.
Och stora fester.
Och stora fester, ja, om väggarna kunde prata.
Säg det. Det finns säkert en mängd historier också kring den här villan som idag inte mera finns tillgängliga någonstans. Och kanske det var sådana historier också som inte ens berättades utåt förutom i den egna kretsen.
Mm. Hör du, när du sa just att du nämnde krig och sånt, så jag måste ju bara inflika här att när vi nu har tittat på en massa villor redan, att tänk att villorna ändå så pass bra klarar sig krig och alla bombardemang här.
Det är förunderligt.
Ja.
Man skulle knappast tro att det är sant med tanke på att här var en främmande statsmakt. Sovjetunionen hade hang som en marinbas i 1 år och 9 månader under andra världskriget. Och det här, de finska artilleriet i Bromar sköt mot Hangö, dock inte kanske mot det här området men mot västra hamnen, och träffade många av Hangöbornas villor när så att säga laddningen inte bar ända till hamnen utan landade lite för tidigt, och bland annat min farmors villa råkade ut för en träff av en sådan granat som kom från Bromar. Och sen då främmande människor som bodde här i nästan 2 år och det här, och som förstörde många villor genom att de tog virket till annat ändamål. Men just här, längs Appelgrensvägen, så är de välbevarade alla. Förmodligen därför att den sovjetiska ledningen, officerarna, kan jag tänka mig, bodde just i de här villorna.
Nå ja, det förklarar ju allt. De ville ju bo fint de också. Mm. Och då skulle man inte göra illa åt de här villorna. Tur ska vi säga i dagens läge. Nå ja, men nästa villa.
Då ska vi bege oss en 100-150 meter längre fram. För det är en villa som har på sätt och vis att göra med, indirekt med friherre och senare marskalken av Finland, C.G. Mannerheim. Men dit kommer vi om vi promenerar framåt ett stycke.
Mm, är det ännu Appelgrensvägen då, eller kommer vi faktiskt in på Mannerheimvägen när vi kommer så långt?
Nej, det är nog ännu Appelgrensvägen. Du kan se det där borta, där vägen krökar mot vänster, alldeles där. Jag skulle säga att 100-150 meter så är vi framme.
Mm, och på den vägen så hinner vi ju passera flera vackra villor. Det också, alltså de är, inte kan jag nu påstå, det är nog att överdriva att säga att de är oräkneliga, men det finns många vackra trävillor här i Hangö längs Appelgrensvägen.
Här är Villa Doris till vänster till exempel, mitt emot vår fina plagen, där människor, gamla och unga idag, är ute i vattnet och simmar, trots att vattnet inte är så där väldigt, väldigt varmt, men vi har fått en ny gammal karusell i skick, och där finns också barn som vill rulla på med den, så att
jo, de testar för fullt den. Och den där karusellen, så mycket kan jag säga om den, att den är också unik i sitt slag.
Jo, åtminstone den är gammal. Det fanns, ska vi säga, ursprungsbottnet till den här karusellen fanns redan långt, långt tillbaka. Jag vet faktiskt inte när den göt, så att säga, det här betongfundamentet till den här karusellen, men långt före 1940 i alla fall.
Och vi kan ju säga om villorna också här på vår vandring mot Villa Bergenheim, är det det?
Ja, Bergenheim.
Bergenheim.
Ja. Här har vi den till vänster.
Ja, så kan jag säga att det, de här villorna är också, ska vi säga, i sitt slag unika när man tänker på Finland.
Det är faktum. Man säger att idag att det finns bara en plats som har ett större utbud av de här så kallade spetsvillorna från det här 1800-talets mitt och fram mot 1900-talet. Och det är Runsala i Åbo. Där man uppförde de första villorna som då blev populära i Finland redan 1840. Till Hangö kom de här villorna först kring 1880 och 90-talet. Och Villa Bergenhem som vi ser här till exempel, så den fick ritningarna godkända 1887 och har fått då efter familjen Bergenhem som då flyttade in här. Men det var bruksägaren och bergsrådet Albert von Julin som lät uppföra den här. Och här kommer också det här som jag nämnde om Marschalk Mannerheim, att som tonåring så sägs det att han vistades här på somrarna och studerade eller lärde sig eller fick ta del av fransk undervisning i franska. För i hans släkt så fanns den här familjen Julin som också ägde den här villa mittemot, Villa Familiaris. Så här lär Mannerheim som kanske 14-15-åring, 13-åring har läst franska på somrarna.
Oui. Kommenterar jag det. Han har rört sig i många av de här villorna eftersom vi pratar ännu om att han har också övernattat och vistats på Talatta.
Jo, men det var sen i vuxen ålder när han kom tillbaka från det här militärtjänsten i Ryssland, dåtidens Ryssland, och efter det att han hade lett den vita sidan i inbördeskriget och så vidare bortåt, så besökte han skyddskåren nästan varje år. Skyddskåren i Hangö som då paraderade för honom och så vidare. Och då kunde han bo till exempel just i Villa Talatta.
Mm.
Det som man kan berätta om den här villan i alla fall att den har...
Villa Bergenhem då.
Bergenhem, precis. Mm. Att den färgsättning som finns där idag, den ser lite sådär grå, beige, daskig ut. Men den lär vara väldigt nära den ursprungliga färgen som var mycket vanlig då på den tiden, på 1880- och 90-talet, när de här villorna byggdes. Och man säger också att den är förvånansvärt väl behållen och har kvar de detaljer och den stil som fanns när den byggdes, uppfördes här på en liten kulle, den också in vid Appelgrensvägen.
Mm, jämfört med de andra som kanske det har kommit lite mer snickarkläder längs åren, och sen just jämfört med Tia Maria som var verkligen en färggrann villa jämfört med det här.
Ja, man säger ju liksom att arkitekturhistoriskt så är den här villan liksom väldigt betydande och ett tydligt bevis för hur en villa till färg och utformning var på 1880-talets slut.
Mm, och också den här villan har ett litet torn, visserligen inte nu mot havet utan faktiskt mot, ska vi säga, parken, skogsdungen där. Men där skulle jag nog gärna kunna ta en morgonkaffe.
Ja, min fru brukar säga att om vi skulle vinna på lotto så då skulle vi köpa den här villan.
Det är den här villan hon fikar efter.
Precis, ja, det är just
varje vecka när det lämnas in en rad. Ja. Nå ja. Nu i väntan på den lottovinsten så ska vi låta nuvarande ägare som jag ser här genom glasverandan. Det är alltid tillåtet när man går förbi här på Appelgrensvägen att lite gå på tå, fast det finns en hagtorshäck här. Och lite titta in så ser man invånarna.
Och nu har vi ju då bara gjort axplock, ska vi säga. Här finns ju några tiotal, flera tiotals villor.
Mm.
Av nästan samma årgång som de som vi har talat om. Men det är naturligtvis inom ramen för det här programmet inte möjligt att i detalj berätta om alla. Men vi har en intressant villa
kvar. Ja, men jag tänkte också säga att de villorna får man titta och närma sig, bekanta sig med i den här boken som kommer ut småningom.
Jo, där är många av dem faktiskt då, med korta, lättlästa bildtexter på finska och svenska. Men utöver dem så finns det otroligt många fler i det här området. Om man tittar då ett stycke från det här Appelgrensvägen så finns det då bakom träd och buskage här längre bort så finns det villa vid villa. Men det finns ytterligare åtminstone en här som klart skiljer sig från de här som vi tidigare har talat om. Och dit kommer vi om vi nu tar riktning längs med den väg jo, som leder ut mot Fyra vinnarnas hus, som ju också har en speciell historia bakom
och,
sig.
Och en mannerheimsk anknytning.
Precis, ja. Han ägde ju Fyra vinnarnas hus mellan åren 1926 och 1932. Och så hade han sitt eget residens på Holmen invid. Och han blev lite störd av det där oljudet där på Fyra vinnarnas hus. Café Livet som var där. Det hette då Café Afrika på den tiden. Så han köpte det. Och var väldigt noggrann man. Det var väldigt vanligt att se honom vid stängningsdags komma dit och räkna kassan till exempel i det här kaféet. Och dessutom på morgonen så ville han alltid äta sin frukost på De fyra vinnarnas hus, som kaféet döptes till, med fransk servis och överhuvudtaget med en hel del franska inslag. Så han startade en promenad från Holmen invid, och då står hans personal där borta vid hans residens och viftar och vinkar mot fyra vinnarnas hus till personalen där, att mannen hemme på kommande. Då satte de äggen och koka. Han ville ha exakta ägg som var exakt kokade så många minuter, och det var under den tid han promenerade från sitt residens på Holmen invid fram till fyra vinnarnas hus, kaféet. Så när han kom dit så var äggen precis klara för morgonlunchen för honom, och han var väldigt pedant i den vägen att det skulle vara precis. Och så att mannen hemma haft väldigt mycket, från unga år till tiden fram till andra världskriget, så var han nog en nästan årlig besökare, och hade som sagt också tidvis ett eget residens, en egen villa här på den här Tallholmen invid fyra vinnarnas hus. Och den här vägen som vi nu promenerar längs med, så den är ju hur härlig som helst. Här kan man ju cykla och man kan promenera. Det är ungefär en dryg kilometer härifrån ut till fyra vinnarnas hus. Men en skön promenad. Och på vägen ut här nu, om vi promenerar, så ser vi först Bellevue, pensionat Bellevue till vänster om oss, som är ett aktiebolag där man kunde så att säga köpa sig en liten lägenhet. De minsta är så små att man knappt ryms in där och får en säng och ett litet kök. Men de större är ju sedan då betydligt större, och de bostäderna, de ägs så och av privatpersoner idag, men själva pensionatet som ett allmänt pensionat så har inte alls samma omfattning idag som då när det byggdes.
Här ser jag att det pågår faktiskt någon slags renovering. Man målar åtminstone, tror jag, fasaden här, för här är en del av den här byggnaden, alltså som man kan egentligen tala om, ja, den är enormt stor.
Nå, de här gamla trävillorna, så det är alldeles klart att tiden stand gör sitt, och de kräver i princip nästan årliga reparationer.
Förstås, och husvinnarna som vi hör här också nu, så gör sitt till.
Ja, och titta på stranden, hur vackert här är. Skönt. Inte så väldigt många som ligger och solar här nu, därför att vinden ligger på, och man har då istället sökt sig runt udden, kanske till norra sidan av Hangeudd eller mot Tullstranden kanske, för att få en bättre känsla för den här sköna värmen som i alla fall finns när man är i lä, som det heter.
Hangöborna kan det här. Jag kan säga att icke-Hangöbo som kommer hit, så de alltid söker sig hit i den här delen av Hangö och tänker att oj, nu blåser vindarna på, vad tokigt, nu kan vi inte sola, nu vi får göra någonting annat. Men Hangöborna vet precis vart man ska söka sig, för det finns alltid lä någonstans.
Jo, Hangö på en udde med vatten på tre sidor. Och en smal remsa som håller ihop oss med det övriga Finland. Och så ska vi titta lite på samma gång här på de här som jag kan kalla för martallar. Du ser hur vinden har piskat på de här tallarna och har gjort att de inte kan växa som vanliga tallar, utan grenarna går längs med marken till och med. Mm. Och de är inte så höga. Stammarna kan vara väldigt tjocka. Men man ser alldeles tydligt att vinden har legat på här i årtionden och vindpiskar de här tallarna som påminner lite om martallarna längre norrut i Finland. Och där bakom har vi en intressant villa. Den här som man kallar för bolagsvillan, ännu kallar den också för fatsersvilla, eftersom företaget en tid har ägt den här villan.
Nej, det gör inte mera.
Jag känner faktiskt inte till ägarna idag. Det är fullt möjligt att de fortfarande äger den här. Och här var olika familjer som hade att göra med företaget som det här vistades här åtminstone på 50- och 60-talet och säkert fortfarande. Men bolagsvillan, den är så tillvida intressant att den byggdes från första början enkom för familjer som besökte Hangö på det här 1800-talets slut. 1892 så det här han byggdes den här villan, och direktör för bolaget då, om jag minns rätt nu, så var handlande Gustav Friberg, och det här Viktor Hagelstam var arkitekt för den här, och rummen är så formade att det ska passa för barnfamiljer. Och det är, vad jag vet, den enda villan som ursprungligen är tänkt för familjevistelse. Ett pensionat, okej, okay, där kan du också ha barn med dig, men ofta är det så att det är enskilda rum och inte så att säga ett pensionat med flera rum liksom inom samma helhet. Men här var det så i den här bolagsvillan. Och den har målats, ibland så är den grannblå och nu är det mera, ska vi säga, gråblå. Mm. Men en vacker skapelse också den, som just nu också får en ansiktslyftning där på den västra gaveln.
Ja, och det, jag fascineras av det att jag ser att den här villan har sitt plåttak målat i vitt, vilket inte andra just har haft, utan det har varit så här mera, det här är i gröna eller så har det varit mörka tak, men den här har ett vitt tak, så den är faktiskt just nu helt vit och just blågrå.
Ja, nu tänker jag att ner till vattnet så är det frågan om 50 meter språngmarsch över sanddynerna här, så det är liksom alldeles otroligt att man kan tänka sig ens att ha möjlighet att bo på en sån här plats. Det är härligt.
Härligt, härligt, härligt. Och försöker jag alltid påminna mig, när jag blir lite avundsjuk, så tänker jag att med vinter. Vintern, den är ju nog ändå ganska blåsig och eländig, till och med i Hangö. Men det kanske inte du håller med om som Hangöbo.
Jo, nu är den blåsig och det är tyst. Men jag har också märkt att till exempel Helsingforsområdet, många därifrån det området, har köpt sig villor för det här veckoslutsboende eller fritidsboende i Hangö. Och de har sagt att de älskar också vintern och det blåsiga Hangö, för här är så lugnt jämfört med trafiken i det här Helsingfors. De kommer hit, de andas in frisk luft och de är laddade på måndagen att åka tillbaka till jobbet. Och det är en sak som vi ska försöka slå vakt om. Att vintern behöver inte vara så besvärlig som man ofta tror att det är här, men tyst är det och restauranglivet ligger lågt och havet är ofta isfritt, men ibland så finns det också vintertid blanka isar, som nu senaste vinter, där man kunde så att säga åka skridskor, man kunde segla med sån här isjakt på isarna utanför strandkanten.
Mm. Men nu har vi alltså förhoppningsvis en lång, varm, skön sommar framför oss, och då är det nog många igen som kommer hit till Hangö för att fotografera bland annat spetsvillorna som vi nu har pratat lite mer om, några av dem, Tommy Karlsson. Det var det klart med att din frus favorit är då Villa Bergenheim.
Ja.
Japp. Vilken villa är din favorit?
Ja, jag har nog ingen favorit, jag skulle gärna ta allihop. För att de är vackra och de har sin speciella unika prägel, var och en skilt för sig. Men jag är säker på att, eller jag vet, att min plånbok räcker inte till för att ens tänka sig att man skulle bo där, och framförallt inte kunna hålla villan i skick, för det kräver ganska mycket. Som du sa i början, Villa Telina, som ju är ett pensionat idag, så det kräver så stora renoveringar och förbättringar år efter år att man har svårt att få plus och minus att gå ihop. Och så är det nog för den som äger idag någon av de här spetsvillorna, att man ska nog verkligen vara i stadig god ekonomi för att kunna njuta av möjligheten och rätten att få vistas i de villorna.
Mm. Men om vi behöver tänka på pengar nu och tänka på att oj, att min lön skulle knappt räcka till målfärgen som går åt till att måla en sån här villa, så kan vi ju tänka oss att wow, nu är det ju en vacker del av Hangö.
Det är det. Och Hangö har ju den fördelen att vi har öppet hav åt många håll, och jag har många gånger försökt tänka mig, inte därför att jag är Hangöbo utan annars också, att vilken annan stad i Finland kan bjuda på den här öppna utsikten mot havet? Inte Åbo, inte Nådendal, inte Mariehamn. Det finns alltid någonting som kommer i vägen. Här kan du på många platser i princip se ut över havet och till och med tänka dig att du ser ända över till Estland.
Och här möts vi av realiteten. Starka hårda vindar, dagen till ära nog varma sådana. Tack ska du ha Tommy Karlsson för att du berättade lite mera och gjorde stilla min nyfikenhet på de här villorna.